In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till nypremiär av Sportbladets Silly Season podcast. Jag heter Kristoffer Karlsson. Jag kommer ratta den här skutan hela detta vinterfönster då Patrik Syk är på pappaledighet. Vi skänker en silly tanke till honom och presenterar dagens gäster som är Patrik Sjögren, silly general här på Aftonbladet, och Kalle Karlsson, Premier League-general får man väl kalla honom.
Och fan, då höga titlar nu.
Mm.
Det är mäktigt.
Och då tänker jag att då kan vi börja på de brittiska öarna när vi ändå har Kalle här i studion. Vi går rakt på ett lag som jag är imponerad av i år, trots motgångar vad gäller skador och allt vad det heter, Arsenal. Kalle, hur mycket behöver de värva i januari egentligen?
Alltså, de har gjort det väldigt bra. Tagit sig igenom den här tuffa skadekrisen som du säger. Men nu har de ju trots allt ett ganska tunt mittfält, framförallt i den defensiva positionen. Så där ser jag ju ett stort behov av att värva. Coquelin kommer vara borta en tid. Och även om han skulle vara tillgänglig, så skulle jag i alla fall vilja ha in en värvning som skulle kunna täcka upp där. För man kan inte garantera att han kommer vara skadefri resten av våren. Ska de gå för det hela vägen in nu och verkligen kriga om den här ligatiteln, då tycker jag att man behöver skaffa lite bättre täckning där. De har ingen spelare som är defensivt lagd som Coquelin som kan ersätta honom. Så där skulle jag vilja se en värvning.
Hur bra är Coquelin då? Arsenal-fansen är galna i honom.
Ja, alltså han är defensivt väldigt duktig. Vinner bollar. Sen skulle han kunna distribuera dem på ett bättre sätt. Jag tycker att han har blivit bättre i passningsspelet, men det är fortfarande där som är stora skillnaden mellan honom och de allra bästa defensiva mittfälterna. De tycker jag har både det defensiva och den offensiva delen, det vill säga att de har hög passningsprocent och spelar passningar framåt, inte bara i sidled utan även passningar som hotar framåt. Så jag tycker väl det han kan förbättra. Så att i den bästa världen skulle Arsenal värva en toppklassspelare där, som i och för sig inte finns på marknaden. Men identifierar man den spelaren, då skulle Arsenal inte ha några direkta svaga länkar i elvan.
Men vad är bäst nu då? För ska de ta ett lån på en talang som Rabiot, som säger att han vill bli utlånad från PSG? Ska de gå in på någon äldre inlåning, en ny Kim Källström? Eller ska de gå in svintung på en Wanyama som kanske inte kommer vara deras långsiktiga lösning ändå, och så kommer vara väldigt, väldigt dyr? Liksom, vad är bäst att göra nu?
Nej, jag tycker att de ska gå in på en rejäl värvning, en dyrare värvning som man liksom se långsiktighet med. Du säger att det inte är långsiktigt med Wanyama, men köper man den typen av spelare,
du kanske inte byter upp dig så mycket som man hade pratat om världsspelare liksom. Det vet inte jag, men jag tycker Wanyama.
Nej, det är han inte, men som sagt, alltså, det är svårt att hitta den spelaren, finns inte riktigt på marknaden.
Då får vi vänta tills Real mobbar ut någon bara, sen kan de vara där.
Ja, men alltså alla klubbar skulle jag säga letar ju efter den typen av spelare. Alltså Liverpool skulle behöva den, Manchester United skulle behöva den, Arsenal skulle behöva den, City kan man argumentera för skulle också behöva den typen av spelare. Jag tycker det är en brist på den marknaden, liksom på den punkten på marknaden. Så att jag tror inte de hittar den, utan de kommer få lägga en ansenlig summa på en spelare som de hoppas kan utvecklas till den spelaren. Och då är det en Wanyama eller någon annan i den kategorin som jag ser som kanske lämplig värvning. Sen om han blir kvar på sikt och lyckas, det vet man ju aldrig.
Nej.
Men jag tror inte man ska ta en ung spelare som Rabiot, som egentligen inte är defensivt lagd på det sättet. Jag vill ha en spelare som bara tänker defensivt, till en Coquelin som se som sin prioritet att hela tiden täcka upp för sina medspelare. Och det är den spelaren som jag tycker att Arsenal behöver ha.
En Marco Verratti typ?
Nej, jag tycker att han är bra. Han är väldigt bra. Och där får du ju verkligen den här passningsskickliga spelaren. Men den spelaren har ju Arsenal i överflöd. Det blir liksom en... Har Verratti bredvid Cazorla, ja, då har du två minispelare som är jätteduktiga passningsspelare. Men du har inte den som med glädje går in och städar för de andra. Så att jag skulle hellre kanske ha, istället för en Verratti, en som är bättre defensivt och behöver inte vara riktigt så duktig som Verratti är i passningsspelet.
Han kommer ju aldrig gå till Arsenal heller. Det kan man ju stryka.
Nej, det känns som att han kommer ha lite grann att välja på när PSG plockar in Paul Pogba så småningom. Va? Men en rak fråga till dig då, Sjögren. För vi kan ju sitta här och spekulera hur mycket vi vill.
Det kommer vi göra också.
Grundfrågan är ändå, kommer Wenger att chocka oss alla och göra en januarivärvning den här säsongen?
Jag tror ju inte det. Man kan ju aldrig gå in i ett fönster och tro att Wenger ska värva. Då har man ju all statistik emot sig i världen. Typ. Han var väl en av de som spenderade minst i somras nästan. Och han kommer ju, januari är inte hans fönster, så är det ju alltid. Men det vore samtidigt kul att pumpa upp förväntningar som man gjorde det där året med Kim Källström. Men ändå fick någon feeling för att det var någonting på gång och det ryktades rejält. Och sen rullade den där tonade bilen in och så klev Kim ut. Det tyckte man ju var roligt, så det kanske
det
ska bygga det här ändå.
Det var på Deadline Day, va?
Ja, det var det. På Deadline Day. Ja. Och så hade han ryggen inte kunnat spela.
Så det var då det var på gång med Draxler och så blev det Källström. Och det var Källström det som var den stora grejen då.
Men då var man ju chockad att den överhuvudtaget ryckte i Draxler. För att man förstod ju att Draxler kommer ju inte vara billig i januari. Liksom. Det skulle bli en svindyr affär. Och ändå var han ju där och tafsade. Så han hade ju det på gång ändå. Så att där visar han att han ändå, om det dyker upp så verkar han ju... Var köpvillig. Vi får väl hoppas att han kanske har sparat lite pengar från i somras och känner att han har byggt ut sin budget och vågar gå in. Men samtidigt så det är så svårt att väga det. Hur desperat ska man vara? Nu är de i ett jätteläge. De kan vinna Premier League. Liksom. Det är väl nu det är läge att gå in tungt. Samtidigt så är ju januari en jävligt dum månad att handla för väldigt mycket för. Det brukar rent historiskt inte gå så bra för de spelarna. Så att det är ju den avvägning han får göra. Och Wenger brukar jobba med försiktiga kort då. Så att jag har svårt att se att han skulle... Gå all in.
Jag måste fråga också, på temat Arsenal så rapporterade Daily Mirror idag, tror jag, att Everton ställt in siktet på en Callum Chambers. Ja. Och då är ju frågan liksom, vad har hänt med Callum Chambers? Han var ju liksom det här, han var ju den här fickkniven som var lösningen på lite allt möjligt i Arsenal när han kom. Vad har hänt?
Jag tror att ett problem för honom är att han inte har en fast position som satt, att det här är den positionen som han ska satsa på. Han har varit lite mittback, han har lite högerback, och Wenger har någon idé om att han eventuellt också kanske är defensiv mittfältare. Han blir lite sådär mellanting mellan ytterback och mittback, och han är inte tillräckligt bra egentligen för något av dem än så länge. Så väldigt spännande ut i Southampton, såg bra ut första tiden i Arsenal, men har inte räckt till efter det. Jag tror att en utlåning till Everton i vår, det vore väl inte alls någon dum idé. Skulle kunna gynna både Chambers, Everton och Arsenal faktiskt också på sikt. Intressant med Arsenal tycker jag är det här ryktet med Nolito. Det tycker jag väl inte är någon spelare som behövs för Arsenals del. Så jag är förvånad att
han ryktas. Har du varit inne på det på redaktionen här tidigare? Du tycker inte han passar in?
Nej, alltså... Passar och passar, men alltså... Arsenal har ju offensiva mittfältare i överflöd, och i och för sig då så har de ju en tendens att drabbas av skador där framme, och det blir lite tunt, och någon match har Gibbs fått spela yttermitt när han inte borde göra det kanske, men jag tycker inte Arsenal är behov av den typen av spelare, och jag är inte säker på att en Nolito passar att gå från ett Celta rakt in i ett tempofyllt Premier League och leverera där. Jag ser inte alls som den typen av spelare. Jättebra, men passar bättre i La Liga, tror jag.
Är inte grejen med Nolito att Celta verkligen vill sälja? Alltså, de har ju Gudetti som knackar på dörren och gett han ett längre kontrakt. De har sagt att de ska satsa på honom, så att de behöver ju, de är ju inte säljläge liksom. Det känns snarare som de är ute och lägger ut Nolito krokar överallt hos Barcelona och Arsenal och sådana klubbar för att se om de liksom kan få riktigt bra betalt nu i januari. Och sen samtidigt så har de sitt egna bra alternativ i Gudetti som de kan spela in då.
Men jag tycker det är konstigt ändå med tanke på att Celta går så bra. Mm. De skulle kunna satsa nu på att verkligen sluta topp 4. Mm. Mm. För att så pass bra är de ju, och utan Nolito tror jag det blir väldigt svårt. Mm. För att han är nyckeln i deras offensiv, och då säljer de ju bort sin Champions League-ambition i så fall, enligt mig då.
Ja, vänta, så vet man ju inte vad de lovat Nolito heller. Det ryktades ju mycket om honom även i somras.
Till Barca, ja.
Ja, mm. Så att man vet ju inte vad det har sagts däremellan, om det är så att han faktiskt har fått okej att söka en ny klubb och att
så
han också håller på att jobba på det.
Så kan det vara. Kommer Arsenal att vinna Premier League-titeln utan värvningar i januari, grabbar?
Ja, med tanke på hur svag Premier League är den här säsongen så går det ju inte att utesluta det. Alltså, Leicester kan ju vinna Premier League. Så krasst är det ju. Så att jag tror att de kan vinna Premier League utan värvningar i januari. För att det är inget topplag där uppe som ser så stabilt ut så att det är något lag som skrämmer. Men värvar de så förbättrar de sina chanser med ganska många procent. För att är något man vet med Arsenal så är det ju att de kommer drabbas av skador under resans gång. Och då handlar det om avtäckning. Sen blir det en tuff vår med FA Cup och Champions League där man har fått en hyfsat tuff lottning också. Så att kan ju vara positivt i sig för ligaspelet om man åker ur mot Barcelona där. Men jag tror att det behövs någon spelare till in.
Men det är fascinerande också, United, det ryktas liksom att Van Gaal ska få sparken, att det är Guardiola, att det är Ancelotti och att det är förmodligen det mest utskällda United på liksom en modern tid. Alla gamla profiler är ute och bara liksom ställer sig i en hatkör nu mot dem, och så är de är 4 poäng efter Arsenal liksom. De ligger 4 i ligan. Det säger ju en del om kvaliteten på ligan just nu. Det är sjukt många som hackar alltså.
Ja, apropå United, för det är ju ett lag som numera inte är blyga vad gäller att spendera pengar. Men är inte situationen lite olustig nu med en Van Gaal då som är minst sagt ifrågasatt ändå? Om man ska pumpa in mer pengar i det där laget,
ska man göra
under den här tränaren?
Ja, ska han verkligen välja framtidens spelare? Jag tyckte det var ju lite märkligt redan när han kom in. Det var ju ett ganska desperat val. De behövde någon som var väldigt rutinerad och kunde ta tag i det där med en gång. Och det har han gjort på sitt sätt. Han har ju ändå stadgat upp skeppet, även fast han inte har lyft dem till några större höjder. De är ju på en Champions League-plats nu liksom. De tog sig till Champions League och åkte visserligen ut. Men han fick ändå viss rullning på det hela. Sen har man väl känt att han ska lämna över. Det är väl det som har varit tanken. Så har varit känslan hela tiden. Och att han då ska spendera, han spenderar över 2 miljarder på spelare redan om han liksom är i en övergångsfas. Det känns ju ganska absurt. Det håller jag med om. Så om de nu ska ersätta honom, då kanske, alltså i sommar, då kanske lika bra ersätta honom redan nu. Och om du har din ersättare klar och låta honom bygga redan i januari. Då har ju en Ancelotti som ju är ett...
Han flaggar ju lite Ancelotti för att han kan vara intresserad av att...
Han vill ju jobba nu direkt, ja, i alla fall, precis, det märker man ju. Han sa väl att han
är ute på skärmoffensiv, han gör ju alla intervjuer över hela Europa.
Exakt. Ja, precis, och det brukar tyda på att en tränare är villig att hoppa på en karusell igen. Men jag håller med där, alltså det... Den managerinsats som Van Gaal har gjort sedan han kom, den är ju katastrofal. Mm. Alltså, tränarinsatsen första året, den tycker jag är godkänd och på gränsen till bra. För att han tar ett lag som slutar 7 eller vad de slutar året innan under Moyes och tar dem till Champions League. Och det var målet och det infriade han. Så den var helt okej och de spelade rätt bra fotboll under en period där under våren och han fick ordning på skeppet. Managerinsatsen under hela den här perioden, den är ju katastrofal. Han har lagt 2 miljarder och laget är ju sämre nu än vad det var när han kom. Alltså, kolla på elvan som startade i helgen. Och då kan man säga, ja, de har mycket skador. Jo, men det är ju hans tränar insats som har lagt grunden till det. Jag har ju anammat för Hejens synsätt på det här nu, och det är ju att tränare är ju inte ansvarig för den enskilda skadan, för det drabbas alla av. Men tränare är alltid ansvarig för skadekriser. Och ja, då är det ju Van Gaals fel att de har skadekris igen. Och de har det 1,5 år efter att han steg in på torpet. Att de hade det första sommaren när de drog upp träningsnivån, det är en sak. Men nu har de det 1,5 år senare också. Och det är ju han själv som har värvat en Di Maria, ett världsklasspelare, och sen se till så att han inte fick in honom i laget, såg till så han trivdes, allt det där. Jag tror inte bara det handlar om Di Maria, utan jag tror det handlar mycket om Van Gaal också. Det var under Van Gaal som de plockade in en Falcao som var en flopp.
Det var milt uttryckt.
Ja, precis. Och det hade ju varit ännu starkare ord kanske då, om de hade löst honom. Nu var det ju bara ett lån då. Men det är klart att så få av de här värvningarna har ju varit fullträffar hittills. Och då kommer man till ett januarifönster där man, känslan är att de skulle behöva lägga 2 miljarder till. jag såg någon som så här jämförde Uniteds och Citys 11. Som har United några spelare som skulle gå in i Citys lag? Det sker, ja, han skulle gå in. Men sen då? Alltså, Smalling, ja, han skulle gå in och ta en mittback. Men sen är det ju inte fler. Och det säger någonting om hur snabbt den här nedgraderingen av hela spelartruppen har skett.
Ja, nu pratar man inte om ett icke-fungerande lag. Nu pratar man ju även Paul Scholes om att det är för dåliga spelare. Liksom. Ja. Average player gives an average team. Så ja, är det.
Alltså det är ju ett mediokert lag de ställer på bena de senaste veckorna. Och i helgen här när de åkte till Bournemouth så är det ju en backlinje som, det är ju championship liksom. Det är tre ungdomar, Varela som liksom värvades för några år sedan men som inte har spelat någonting, som plötsligt kastas in i hetluften. Mm. Borthwick Jackson som är 18 år och så är det Blind som värvades som mittfältare som har blivit mittback nu. Det är, ja, någonting måste ju göras och det sjuka är att det är att de behöver värva ännu fler spelare. De behöver värva spelare av odiskutabel kvalitet och det har de för få av idag.
Och det är väl det snackas om nu också, att nu är det världsklassspelaren som ska in. Nu är det Ronaldo, Neymar, Gareth Bale. Det är den typen av spelare, men samtidigt så har de förlorat sin attraktionskraft.
Så är det ju, och det är jättesvårt att locka den här typen av spelare nu. Ett jätteproblem för Manchester United har ju varit att Wayne Rooney, den spelaren som skulle vara den här världsklassspelaren som lyfter de andra runt omkring sig, har gått rakt ner källan under den här hösten och varit liksom så formsvag så han inte har bidragit med i princip någonting. Och det har ju varit ett stort problem, för då har ju de här Depay och Martial och de här som skulle spela runt den stora stjärnan, de har fått bära lasset själva och då har de inte varit kapabla till.
Det handlar väl också om utlåningar som gjort att man sitter i en konstig sits, speciellt på anfallarsidan. Jag tänker på Nick Powell som får hoppa in mot Wolfsburg.
Koppa in mot Wolfsburg, lite märkligt inhopp där, han kom från ingenstans, folk hade glömt bort att han fanns till ens. Senast man läste någonting om honom, det var ju den där artikeln om att han skulle lägga av med fotboll. Sen hoppar han in i en avgörande Champions League-match och byter ut Juan Mata och stoppar in Nick Powell. Nu fick han ju hoppa in igen här mot Bournemouth.
Sen måste jag också fråga, Schweinsteiger som Van Gaal, det är ju ändå, även om jag gillar att klaga lite grann på Ed Woodward, det vet du Kalle, så är ju Schweinsteiger, det är ju Van Gaals värvning alla dagar i veckan, och nu verkar det som att han smått hatar Schweinsteiger för det halvåret han har gjort i United hittills.
Vad bygger du på att han hatar honom?
Ja, men han var ju ute här i veckan och sänkte honom liksom. Det här var inte den Bastian jag såg i Bayern München. Han hade kunnat spela bättre i varje match. Och det är ju liksom, det är ganska dräpande omdöme. Men är inte det liksom den tyngsta domen mot Van Gaal här som plockar in den här gamla Bayern-spelaren?
Jag tror att man blev för lockad av priset på Schweinsteiger. Mm. Alltså det var så billigt att värva en spelare med den meritlistan. Och visst, han kostar ju en rejäl slant i lönekuvertet, vilket alla de där spelarna gör. Men jag tror att United blev för attraherade av att oj, vi kan få Schweinsteiger för 7 miljoner pund eller vad det var nu då. Det blev ju en väldigt låg summa till slut, har det ju framkommit efteråt. Och så tänkte man inte riktigt, är det den här spelaren vi behöver? Det var ju en Bastian Schweinsteiger de hade behövt för 5 år sedan. Men var det en Schweinsteiger av idag man hade behövt? Nja, det vet jag inte. Jag tycker att han drar ner tempot i spelet. Och han är duktig när det handlar om att hålla bollen inom laget. Men det gör ju United alldeles för mycket nu istället för att driva upp tempot.
Och därför man hylla Bayern också som lyckas bli av med en klubbhjälte. Det är ju svårt att putta ut dem annars för att du får ju fansen emot det lätt. Här lyckas de liksom få till en flytt som gör att det ser ut som Schweinsteiger då får en ny utmaning, en jämnbördig klubb på något sätt. Och de lyckas bli av med både liksom det problemet skulle vara att sätta honom på bänken, det lönekuvertet han bar på. De behöver inte betala en del av lönen som har varit tvungen att göra om man sålt han till en sämre klubb med lite sämre ekonomiska förutsättningar. Och de identifierade precis när de skulle göra sig av med honom. Så de gjorde ju en väldigt, väldigt bra affär där. Det får man ju ge dem.
Men det här januarfönstret, vi räknar med att United spenderar lite pengar, va?
Ja, vi räknar med att United spenderar lite pengar. Vi räknar med att Chelsea spenderar lite pengar. City kan nog röra på sig också. Så får man se. I övrigt, Arsenal vet man ju aldrig. Alltså hade det inte varit Arsene Wenger som satt där, hade man ju sagt, ja men de kommer gå in tungt på mittfält där, för de behöver verkligen det och de behöver det i ligareiset. Men hittar de ingen till ett pris som är hyfsat logiskt, så vet man ju att Wenger, han kommer ju dra öronen åt sig. Han kommer inte vilja liksom bli lurad av en säljande klubb till att köpa en spelare för ett överpris, trots att det kanske hade varit värt det priset för Arsenal om man tänker att de har ett ligaguld i sikte. Så annars hade de också gått in tungt, men det är ju det. Det finns gott om storklubbar med problem. Och det brukar bädda för härliga januarifönster. Så nu jävlar, är man taggad.
Liverpool då, kommer Jürgen Klopp att börja sätta eller lite mer av sin prägel på det här laget, på den här truppen i januari?
Prägel satte han redan när de stod och gjorde vågen, va? Efter 2-2 mot West Bromwich. Det är en väckt reaktioner.
Tyckte han satte sin prägel på laget redan i hans första match. För att det var ett annat Liverpool då än vad det var tidigare. Så han är ju väldigt så här, högintensitetsfotboll är ju hans signum. Och det syns ju varje lag han leder. Men ja, jag tror att han kommer plocka in spelare som han själv får han plocka. Och,
det känns som att han har ett ganska stort mandat i Liverpool, va?
Så är det ju. Och jag tror också att han har en jäkla dragningskraft som tränare. Alltså spelare vill spela för Klopp. Mm. Framförallt sådana i Bundesliga, för där har han ju haft sån stor...
Men det är kul fotboll också, det är ju det. Det händer mycket och det är, han har en karisma och liksom, det är ju sexiga lag, det blir ju det.
Ja, det blir kul att se lagen spela. Det blir kul att, tror jag, som spelare vara en del av det. Och jag tror det är roligt som supporter att följa det också, även om kanske resultaten inte går vägen alla gånger. Jag tror att en Neven Subotic till exempel, som det ryktas om, skulle kunna vara aktuell. Han har ju varit i Dortmund rätt många år nu. Ingen stjärna så, men han skulle ju vara en bra mittback för ett Liverpool, det tror jag. Kolo Touré känns väl som att han skulle kunna avpoliteras.
Fan, då tappar vi sången. Helvete.
Och så måste vi prata om en målvakt som är ganska högaktuell i dessa tider. Han bjuder på tabbe efter tabbe, får man ändå säga. Simon Mignolet, är dags att ersätta honom redan i januari, för Brad Jones är väl... Han var inte redo att ersätta honom förra gången och han lär väl inte vara...
Nej, det är han ju inte. Det är ju inte. Nej, men ja, det tror jag. Klopp har ju sagt att han inte tittar på en ny målvakt, men jag menar, vad ska han säga? Han kan ju inte gå ut i november och säga ja, vi tittar på en ny målvakt. Nej. Alltså, det borde ju alla förstå, att de ens ifrågasätter det i brittisk press och liksom antyder att det är konstigt att han säger det.
Nej, då hade varit en idiot om han hade sagt det, som snackar om att klä av sin egen målvakt.
Ja, visst. Jag tror helt klart att han tittar på en ny målvakt. Det gör han nog, det funderar han nog över varje dag. Sen handlar det bara om att få loss rätt. Och jag menar, en målvakt i januari, det är inte ofta du värvar en första målvakt i januari. Vilken klubb släpper sin första keeper i januari?
Men du har ju två som finns på marknaden.
Vilka kan jag börja ge dem?
Sirigo. Sen är det viktigt att vara dess också.
Jag trodde du skulle lansera Caballero för Liverpool.
Men det är inte sjukt att Sirigo inte har högre status. Alltså okej att han inte gör de här monsterräddningarna och kanske inte vinner matcher på det sättet. Men under liksom allt man såg i PSG, även Serie A innan, så han gör inte ett misstag.
Nej, jag tycker han var stabil. Jag tycker han var ruskigt stabil faktiskt.
Och nu ska han iväg, han spelar ju inte CL och nej, det är ju till salu.
Ja, det är ju i princip spikat att han ska lämna.
Blanc har ju också bekräftat det också, så att, han är ju på marknaden. Så det finns ju Victor Valdes som en jävla chansning om man vill.
Valdes tror jag ju inte.
Nej, det tror inte jag heller till Liverpool. Men Serie A ryktas ju nästan bara om Serie A ändå, vilket förvånat mig, för det tycker jag verkligen att det kanske är oftare för sig brittisk media som inte vet vem en målvakt i PSG är, trots att han spelar Champions League 3 år. Det tar ett tag för dem att upptäcka dem där. Måste spela någon landskamp och Friends och göra 4 mål innan de inser att det finns en spelare.
För Serie A måste ju vara den bästa målvakten som finns tillgänglig i januari. Alltså vråltillgänglig också.
Ja, det är ju om, vi kommer komma in på Valencia sen, men jag kan lansera en annan keeper där sen också.
Då flyttar vi oss till London, Chelsea. En klubb som kommer att värva galet i januari. Eller måste ju lappa ihop det här nu. Värvar ju ingenting i somras. Det är därför det går så här.
Ja, jävla aggressiv.
Ja, jäkla var aggressiv.
Lägg ner fickkniven nu för fan.
Jag tar ändå rygg på den åsikten. Alltså, det blev ödesdigert att tro att de bara skulle kunna surfa vidare på den framgångsvågen som fanns i fjol. Och,
de slutade fan träna spelarna också här i mediet. Så att, det är ju otroligt jävla oprofessionellt.
Det känns som att några har sprungit in i kaklet där. Några går på tandköttet där. Ivanovic, ett par i backlinjen där. Diego Costa tycker jag finns ett stort frågetecken kring. Så ja, det kommer att bli värvningar. Sen är frågan hur man värvar. Går man på att värva tungt eller går man på att fortsätta den här generationsväxlingen och värva lite för framtiden? Det blir spännande att se.
Kevin De Bruyne förresten, han har ju visat sig vara ganska bra för City där. Mourinho?
Ja, alltså det är ju en klassspelare. Och man kan alltid liksom vända hit och dit på varför tog de inte hand om honom där och då. Men det där är så himla lätt att säga i efterhand. Alltså, man vet ju inte hur diskussionerna gick där. Det kanske var, precis som Mourinho har sagt, att han kunde inte garantera honom startplats där och då vill inte De Bruyne vara med.
Och sen vet man ju inte, alltså rent psykologiskt också, det var väl hans första stora flytt på det sättet, att hamna i ett Chelsea då kan ju vara nog svårt. Han kanske inte var redo heller, hem till Wolfsburg, ta det lugnt, en liten arbetarstad, lugn och ro, och sen nu tar det stora segerna mognat lite. Man vet ju aldrig, det är ju sjukt mycket psykologi också, tror jag, mycket hur du kommer in i det från början. Men de har haft uppenbara problem att växla in den där komplementspelaren, det får man ju säga.
Vad har hänt med Fabregas egentligen?
Vad har hänt med Hazard? Vad har hänt med liksom, det finns gott om exempel där, känns det som.
Ja, alltså vad är det som har hänt här liksom? En spelare som har den fotbollen i sig men som grinar, eller vad är det frågan om här egentligen?
Ja, men jag undrar ju, alltså man pratar nu om att ja, men nu måste de gå in tungt och förstärka, men vilka positioner? Ja, liksom, okej, högerbacken absolut, det kan ju vem som helst titta på, men om de ska in Teixeira, vad fan heter från Shakhtar, den här brassen, offensiva mittfältaren som ju snittar ett mål per match och gjorde väl i alla fall tre i CL-gruppspelet, ska han in liksom, men puttar han bort Hazard då liksom, alltså försvinner boll från Hazard, då där ska man ju snarare igång honom. Ska man tycka Fabregas underpresterar, absolut, men ska man ersätta honom med en ny spelare? Fabregas är inte slut på något sätt, det är han de måste få igång. Diego Costa absolut underpresterar, vore bra, men forward som ger lite avlastning så han kanske kan vila sina ljumskar ibland och komma in 100%, men ska han peta Diego Costa, men fan ska han få in som är ännu bättre än vad han är på en maxnivå? Det känns ju som man måste lyfta sina spelare snarare än bara. Han kan inte ersätta de stjärnorna som ändå har den fotbollen i sig fortfarande. Liksom.
Nej, när det gäller Diego Costa så kan man ju ana att det pyr någonting mellan han och Mourinho.
Du tar det på västkastningen? Eller?
Nej, men det är inte allmänt. Jag bara känner att ingen rök utan eld när det gäller, inte på västkastningen, utan mer på, man sitter på bänken och lite sådär mellan raderna bara. Jag tänker mig att
aggressiva KK har en konflikt där han ser supernöjd ut. Så.
Och då är frågan, kommer han, är han en långsiktig lösning för Chelsea med tanke på att han är skadad så ofta som han ändå är?
Ja, nej, det tror inte jag heller att han är. Men jag undrar,
då kanske man ska värva in en spelare som är den långsiktiga lösningen, om man kan göra det.
Absolut,
nu.
Men jag vem tror får
inte,
du i januari?
Jag tror inte att man får den i januari, nej.
Det är om Real verkligen, om Benzema är bort sig ännu mer och Chelsea inte har några som helst moraliska eller etiska regler, då kan de ju lyfta in honom där.
Ja, men det är ju en chansning att ta Benzema.
Ja, herregud, nu är det.
Man vet inte vad som händer där.
Men Chelsea blir den klubb som värvar dyrast i januari, eller hur?
Alltså, United kan du inte utsluta. Ännu dyrare, det tror jag.
Mm-hmm. Med Van Gaal som tränare alltså?
Jag tror att han kommer sitta kvar ett tag till, ja. Mm. Sen om det är rätt eller inte, det är en annan diskussion.
City då, Kalle, Patrik, du var inne lite tidigare på att man inte ska utesluta City, men är inte City ganska lugna ändå under vinterfönstren?
Vinterfönstren tror jag också, men det är dags för dem att börja jobba långsiktigt nu. Det sa vi redan förra året, att den här generationsväxlingen, så att de får börja jobba på sina sommaraffärer och se om någon av dem kanske går att lösa det den vinter, och sen få någon utlåning på någon ung spelare som man brukar göra, en liten vitesslösning, och låta honom kurtzooma vidare i sin nuvarande klubb ett halvår kanske. Men de är ju det projektet som ju fortfarande behöver styras om. Det har de inte gjort. De fick in De Bruyne, absolut. Men det finns mycket kvar att ersätta och växla om där. Så att de har att göra ändå.
Ja, för De Bruyne är väl det liksom stora utropstecknet i City vad gäller sommaren. Annars så hackar man ju ligan och det är lite upp och ner sådär.
Ja, Aguero har fortsatt skadeproblem och kommer behöva ersätta snart också. Jag tror att de fortfarande inte ersatt. Nasri måste de ju bli av med snart, tycker man. Mangala kan de ju ta in vem som helst istället för. Det finns ju gott om saker att göra där. Men det är ju samtidigt
det är
stora förändringar.
Det
är Mikael som har kommit in på. Men det är ju stora förändringar.
För
det är
där, där känns det som att det är dags att,
ja, herregud,
kapa av nu. Kapa banden.
Ja, hur fan att han, för han var ju kommit in som en riktig paniklösning, kändes det som, och skulle liksom bara fylla någon lucka till.
Verkligen, han hade ju skrivit på.
Joggar han på?
Han har ju skrivit på för Valens? Var det Atletico Madrid eller sånt där. Och sen bara gick han ju direkt till Manchester City när han ville spela en match för dem.
Just det, gick gratis till Atletico Madrid.
Från Malaga.
Och så köpte City honom, ja. Så det var den bästa affären som Atletico Madrid någonsin gjort.
Ja, det kan man ju säga. Eftersom
de hade honom i en vecka.
Ja, typ.
Men det var en bra vecka, helvete vilka träningar han gjorde.
Mm. Apropå att sätta prägel på sitt lag, Pochettino har börjat sätta en ganska fin prägel på Tottenham, får man väl säga. Vad är det som saknas i Tottenham idag för att man ska skippa de här nitlotten man går på ändå ibland?
Ja, lite rutin och lite räv bakom örat, pragmatism. Alltså, jag tycker de har allt nu, Tottenham. Det finns inga liksom luckor i truppen eller elvan eller så, utan de har bra spelare över hela elvan, tycker jag. De har unga spelare som dessutom blir bättre och bättre ju längre tiden går. Så det känns väldigt, väldigt spännande för Spurs. Men det blir ju det där. Man måste döda en match mot Newcastle i helgen. Man kan inte tappa 1-0 till 1-2 hemma mot ett så svagt motstånd. Det funkar inte om man ska vara uppe i toppen och kriga. Så att de bevisar ju att de inte är lika bra som topplagen, så är det ju. Men jag tycker inte att det är något som saknas riktigt, det tycker jag inte. Och nu var Dembélé blev skadad, ja, då var ju Carroll inte tillräckligt bra för att ersätta honom då. Så det är klart att visst, för att vara ett jättebra lag som slåss om ligatiteln, så kanske man måste vara bättre ersättare då. Men jag tycker inte det är något liksom att man behöver panikvärva för att lösa det igen.
Men jag tycker det är fascinerande också att deras toppare är ju spelare också som på något sätt känns som de kan tycka att de är skyldiga Tottenham någonting. Harry Kane tveklöst ju, eftersom han är en Tottenham-produkt. Men även Christian Eriksen har ju varit där väldigt länge nu, och de tog honom från Ajax och liksom gett honom väldigt mycket ansvar. Det känns som det finns, finns liksom möjlighet att behålla dem, att inte bara spelare på genomresa liksom.
Nej, precis. Och jag tror också att de har ju den där fördelen Tottenham, att deras spelare är bra, men de är inte så bra så att de kan lockas därifrån. Alltså, Harry Kane är ju så bra, men han å andra sidan hela Tottenham hjärtat och det här, och då krävs det ännu mer för att han ska liksom, någon klubb ska kunna dra han därifrån. Så att de har perfekt nivå på sina spelare. Den som är faran, det är ju Dele Alli, för han är ju så pass bra och så pass ung och så pass spännande och har massor av potential att riktigt stora klubbar skulle ju kunna börja titta på honom och säga, honom ska vi ha, och lägga ett sjukt bud, för jag tror att han kan bli något alltså riktigt stort, så nästa stora engelska mittfältare. Så där är väl risken då i dagens elva.
Något jag reagerar på när jag kollar på Tottenham, det är en man som har ryktats bort ifrån Tottenham i flera fönster, men nu är det hur lugnt som helst vad det verkar. Hugo Lloris.
Ja, han kastade in en boll här i helgen när de tappade mot Newcastle. Så att, det var väl lite snack där med Manchester United i somras där när De Gea var på väg bort, att han skulle dit. Han är inte jätteung, Lloris, utan han känns som att han är en riktigt bra Premier League-målvakt. Och det är klart att om någon större klubb skulle på något sätt bli av en målvakt till sommaren, någon långtidsskada eller något sånt där, det är klart att i sommar kommer det ryktas om honom igen.
Men samtidigt är det, så är det brist på defensiva mittfältare. Det är ju överflöd på bra målvakter just nu. Så man är Peter Cech liksom kastas bort när Real vill ta in det ske. Egentligen inte behöver det. Barcelona har två bra målvakter av världsklass. PSG flyttar på Sirigu liksom. Alltså det...
Valencia, som jag kommer komma in på nu, de har ju också två bra målvakter nu. Så att... De har ju till och med Diego Alves på bänken nu. Det var han jag tänkte lansera för Liverpool.
Mm. Ja, men vi lämnar England och så ger vi oss raka vägen till Spanien. Så kan vi snacka lite Valencia. Ja, det finns ju en del att snacka om Valencia dessa tider.
Absolut. Det finns alltid mycket att snacka om Valencia.
Nu för det.
Mycket fint. Vi börjar med målvakten.
Nej, sen Lim-tåget.
Nej, jag har alltid gillat Valencia faktiskt.
Innan klistret alltså.
Innan Lim, ja. Ja, absolut. Fan, nej, men jag gillar Valencia ända sedan tillbaka på 2003-2004. De hade det här fina laget med Baraja och Albelda och Vicente och Mista och de här. Mm.
Men målvaktsfrågan, vad är det du har att lyfta där?
Nej, men Jome har ju klivit in där med reservation för uttalet där. Mm. Men den här 25-åriga spanjoren som för min del kom han från ingenstans. Jag kände inte till honom, men han har ju spelat otroligt bra nu senaste tiden här. Han var ju väldigt bra i helgen igen och rädda straff här mot Eibar. Och han har ju faktiskt tagit första posten där. Och jag tror att vår vän Gary Neville kommer att få en grannlaga uppgift om man ska peta honom nu. Om han fortsätter spela så här. Diego Alves på bänken då. Mm. Och jag tycker han är för bra för att vara på bänken. Så att förmodligen så kan det ju bli en sån grej där som gör att han kanske hamnar på marknaden då i januari. Mm. Om han känner att han inte få chansen att spela där. Mm. Jag drar mig till minnes att det brukar vara så när det gäller målvakter. En skada, någon får chansen, så spelar man så bra så att man inte kan peta. Det var ju precis så för David de Gea en gång i Atletico Madrid. Sergio Asensio, han blev ju skadad. De Gea kom in, han var väl bara 17 år då. Mm. Och spelade hur bra som helst, gick inte att peta. Det var Asensio som fick lämna.
Och Rami Chaban i Arsenal när Lema gick sen.
Fan, den är fin faktiskt. Mm. Den uppskattar man, den uppskattar man.
Tack så mycket. Fan.
Men ärligt talat, Gary Neville, vi kan inte bara passera utan
ja,
att nämna.
Lägg korten på bordet här med Peter Lim, ägare i Valencia. Hur känner han Gary Neville, Sjöger?
Ja, han har bland annat bostadsfastighetsaffärer med Gary Neville i Manchester. De har Salford City, där sjunde divisionslaget har de tillsammans. Där Scholes och Phil Neville och lite annat folk också är inblandat. Så att de är ju tajta polare. Det jag tycker är så exceptionellt jävla sjukt, det är att han tar in Gary Neville till en liga Gary Neville förmodligen inte vet någonting om. Han sätter honom på ett jobb som Gary Neville aldrig tidigare haft i sitt liv. Absolut, han var assisterande i landslaget, men det känns som liksom, det är inte så att vi ringer Marcus Albeck om det blir aktuellt med Malmö FF nu liksom. Då är ändå Lee Albert kanske känner till lite. Mm. Men jag tycker det är helt fascinerande. Han kan inte språket. Han kan liksom, jag tycker att det är så naiv jävla utnämning. Och jag tycker Valencia har gjort på ett väldigt intressant sätt tidigare. Det känns som att de satsar lite långsiktigt. De har inte förköpt sig. De har verkligen byggt bit för bit. Och så gör de det här huvudlösa. För liksom, det kan bli succé, det kan bli fiasko. Absolut, om det blir succé så kommer jag väl få äta upp det här. Men om man ser vad vi vet idag och tar utnämningen utifrån det, så är det så fruktansvärt oprofessionellt gjort, tycker jag bara.
För det första så tycker jag det är intressant så där med just hur tränaryrket har liksom, kravspecen har förändrats rejält på den. Alltså, hade någon sagt för 10 år sedan att en spelare gick direkt från att spela match till att bli tränare, det är ju ingen som höjde på ögonbrynen. Det var ju liksom så här, ja vadå, han har ingen utbildning, han går rakt in och tränar. Det var inget konstigt. Nej. Det var liksom naturligt. Sen blev det till att, ja men måste i alla fall utbilda sig och så där, ha någon utbildning. Och så blev ju det dessutom standard från UEFA, de satte ju det kravet. Så då var det ju inget ens att diskutera. Och nu har det blivit till att, nu är kravspecen så hög så att det räcker inte att ha varit en stor spelare, har gått den högsta tränarutbildningen, varit assistent under en av de mest rutinerade tränarna i Europa, Roy Hodgson. Det är ändå inte tillräckligt. Ja, men jag har inte pratat klart. Så jag tycker bara det är intressant det fenomenet, hur det verkligen har förändrats. Det har gått ganska fort också.
Ja, absolut.
Sen håller jag med dig om allt det du säger. Att det är en populistisk... alltså,
jävla skitutnämning.
Nej, det är en populistisk... utnämning utifrån att Gary Neville har varit väldigt het på tränarmarknaden. Jag tror att han har fått väldigt många erbjudanden under tiden som han...
varit en hyllad tv-expert, för det har fan gynnat honom. Det går
det
inte
har,
att hylla med.
Ja, det är klart att du har gjort det. Herregud,
den bästa i engelsk tv-historia.
Ja, det är han ju. Men sen, det där är ju så svårt att säga också. Jag menar, det kanske fanns någon för 20 år sedan, 25 år sedan, som var jättebra, men då fanns inte tekniken som kunde visa att han var så bra. Jag menar, idag har de har ju sin specialkamera som bara Sky har till exempel, och andra har ju inte tillgång till den.
Fågel.
Och då, ja, på fågelperspektivet, och det är ju klart att då har ju de såklart en jättefördel av att sitta på den. Och sen har de ju den där tekniken i studion som jag tror har kostat ett antal miljoner att installera, så att ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men han är väldigt bra. Jag tycker som sagt inte bara hans liksom att han är duktig på att analysera, utan han är ju väldigt tv-mässig också. Det är det som gör att han är väldigt bra. Men visst är det så. Det är en, alltså, Peter Lim har ju via att han är vän med honom fått chansen att värva honom. Och han har ju, han vet ju om att Neville är het, så attraktivt tränarnamn. Och han tar ju så skört chansen då och göra ett populistiskt val och plocka honom då. Det kan gå hur som helst, absolut. Men jag är väldigt... så jag tycker inte heller man ska gå direkt idag Det är alldeles för komplext idag för att gå direkt. Men har man varit ass i landslaget så är det ju självklart en enormt stor hjälp. Har man som Gary Neville varit klok nog att förstå att jag ska inte gå direkt. Jag ska utbilda mig först. Jag ska vara borta ett tag från sporten. Så har man kommit också långt. Så jag tror att är det någon som ska lyckas trots de här tuffa förutsättningarna så är det han.
Ja, men hade han tagit United, då hade jag tyckt att det var ett spännande val, ett intressant val, ganska ett bra val liksom. Men just när han tar ett lag i en liga han aldrig varit i, ett språk han inte kan, ett lag som han förmodligen inte, hans brorsa har skvallrat en del, men det är ju inte mycket alltså. Då, det är där jag tycker att det är så exceptionellt konstigt.
Jag tror inte att han är helt grön på La Liga, så det tror jag inte. Jag tror att han har följt La Liga ganska noggrant, det tror jag, sett ganska mycket matcher där och så, men... det är klart att han inte har järnkoll på Eibar.
Men Valencia, det fungerar där, den kulturen, den klubben. Det är ju liksom, alltså det är en sak om Guardiola går rätt in i Barcelona för han har bott i den klubben hela sitt liv. Det är en sak om Ryan Giggs skulle ta Manchester United, nu han kan den klubben. Det var en sak när Klopp liksom fick chansen. De var ju också liksom förberedda på ett annat sätt. Det här är ju bara, släpps ju rakt ner i havet. Men jag håller med, han är jättespännande. Det kan bli en jättebra tränare, men jag tycker att det är ett oprofessionellt val just nu.
En sak som är säker är ju att Valencia har ju liksom seglat upp liksom på den engelska mediekartan. Det är enorma nyheter i England med Gary Neville.
Fast det är snarare så här, det är inte så här hur kommer det gå för Neville i Valencia, det är snarare hur ska Sky ersätta Neville, det är den största frågan i England, det bryr de sig mer om.
Men min fråga då är lite grann så här, har vi någonting på gång här mellan United och Valencia, kanske lite utlåningar, lite samarbete sådär.
Valencia och Salford City om inte annat.
Ja, men jag tänker på alla de här usla spelarna som United har i sin startelva nu. De hade kunnat skeppats ner till Valencia när United öppnar plånboken.
Platsar de där då?
det är frågan.
Exakt. Engelsmän utomlands generellt är ju, ja.
Borthwick Jackson får svårt att slå sig in på vänsterbacken där när José Gaya har lagt beslag på den, så att nej, jag vet inte.
Nej, det är klart, David Moyes
i... Jag tror Paddy McNair också skulle få svårt att slå sig in där i mitt försvar med Abdenour och Mustafi där. Så nej, jag vet inte om det är så lätt att platsa där. De har ju bra lag.
Och David Moyes, Real Sociedad. Värvade inte någon britt under sin tid där, om inte jag är ute helt och cyklar?
Nej, men de britterna känner ju till Moyes, så att de förstod ju vad de hade gett sig in på. De hade hoppat på det skeppet.
Moyes,
Schengen. På tal om Moyes, som tycker att juryn fortfarande ut och dividerar när det gäller Mesut Özil. Han fick ju mycket hån för det här, det uttalandet i helgen här. Med all rätt får man säga.
Ja. Vi lämnar Valencia, går till Real Madrid som har lite grann av ett värvningsförbud hängande över sig, eller Patrik?
Ja, det är väl lite rykten om det, att de har gjort en Barcelona över en mindreårig spelare. Om de har gjort det så blir det ju svårt för UEFA att straffa Barcelona med transferstopp i ett år och sen blunda för Real. I så fall kommer det ju bli båda, annars kommer det bli ett jävla liv. Men än så länge finns det ju ingenting med substans kring det där, så att det är lite oklart. Och det känns inte som de förbereder sig för ett eventuellt transferstopp heller. Och skulle det bli ett, kommer de ju överklaga och få ett transferfönster extra på sig, precis som Barca gjorde. Så att ja. De är nog hyfsat lugna än så länge.
Ja, för nu är det ju... Nu ska man ju inte tro katalansk press när de rapporterar om Madrid. Men Mundo Deportivo för någon vecka sedan skrev ju att det blir värvningsförbud och att det blir värvningsförbud i sommar som kommer. Och... vintern efter det. Och då är det bråttom att värva nu.
Ja, det känns som att de piskar igång
det ganska mycket. Det är intressant att de är först med den nyheten i hela världen. Ingen slump.
Ingen som lägger till mark.
Kan man såga Mundo Deportivo också?
Jag sågar ju den spanska hejaklackspressen. Det gör jag verkligen. Alltså, det blir som att tidningarna där står som i första ledet liksom av fanskaran och agerar megafonen för de där klubbarna. Det sågar jag absolut.
Daniel Alves har ju slutat ta frågor från AS och Marca nu, så att det var ju bara tyst i dem liksom. Förkunna det på en presskonferens där. Det kan man ju förstå när det enda de vill på den där presskonferensen är att få han att säga saker som missgynnar Barcelona in i Real. Det är det de är ute efter.
Spansk journalistik är väldigt udda, men då kan vi liksom, för vi ser inga signaler på att Real Madrid har lite panik här, eller? Haltar ju lite grann ändå.
Ja, men det Reals största problem just nu är ju Benzema-problematiken, hur det påverkar honom, vad som händer där, samt vad de ska göra med Cristiano Ronaldo. När det är dags att sälja, om de ska ersätta med en ny superstjärna eller om de ska försöka få Bale och bli någon slags kommersiell.
Och det här är ju ingenting för januari, men däremot kan man ju se att hela planeringshjulen för det här börjar ju snurra nu. Och sen kommer det kanske bli någonting som sker i sommar. Mm. Men det kommer inte vara något i januari. Det man kan säga med Real nu då, med deras tveksamma form, det är att de behöver ju egentligen inte nya spelare, utan de behöver en ny tränare.
Mm. Som redan när de tillsatte Rafael Benitez.
Rafael Benitez var ju inte rätt man från början, och han är inte rätt man nu, och han kommer inte bli rätt man framöver heller.
Men det är så fascinerande att de valde honom. Jag tycker, för alla satt ju verkligen, alla satt. Det var som att sparka in de största, mest öppna dörrarna i världen när man sa, det där är ett dåligt val liksom. För alla gjorde det, och ändå sitter han där, och så går ingen vidare, och även fast det gått bra så hade han förmodligen spelat så tråkig fotboll så han fått sparken ändå. Så att, det är otroligt intressant.
Ja, jag gillar Buxakalla, han delar ut känga efter känga.
Ja, det var ett intressant kärnaval annars för Valencia. För där har ju Benitez haft framgångar tidigare, och det hade ju kunnat varit rimligt. Men ja.
Men Benitez blir ju kvar i alla fall säsongen ut.
Alltså känslan nu är ju också
att sparka honom.
Nej, men jag tycker det är intressant nu, just jag tror att mycket hänger på Pep Guardiolas öde i hela tränarcirkusen. För om man tittar på ett, om man tittar på ett United, så tror jag tveklöst att de har kontakt med Guardiola. Om Guardiola säger till Bayern nu, de vill ha besked innan jul, påstås det.
Och,
ja, från Guardiola, om han ska vara kvar eller inte. Om han går, då kommer United garanterat försöka få honom. Och då kommer det bli rejält snurr, för då ska ju Bayern ersätta. Det är där Ancelotti kommer ju kastas in i bilden någonstans. Det kommer det liksom, då frågan om Real kan gå in och agera någonstans. Och vad som händer med Mourinho i Chelsea. Det kan,
Moiska in någonstans.
Tactics team
arbetslös.
Pardew ska få ett bättre jobb. Fan, det finns ju mycket som
helst. Det här blev Championship-podden här plötsligt med Moyes.
Men det kan bli en rejäl transfercirkus i sommar. Och det känns som många klubbar sitter lite lugnt i båten också. För att, som till exempel United. Alltså, ska de ta in Ancelotti nu om de har möjlighet till det? Eller ska de se vad de får för besked från Pep? Eller liksom, det känns som det är många som sitter och väntar lite.
På temat Benzema så hade ju AS väldigt härlig bild på första sidan här förra veckan på Lewandowskis agent på plats.
Ja, just det.
Superintressant. Där sitter ju inte han liksom på semester, antar vi väl.
Nej, och kollar man hans klientel, jag var inne på hans hemsida, det är mycket lokala polacker liksom. Det är inte så att han sitter på någon annan som känns sådär superaktuell. Han har någon av de här talangerna Arsenal värvar för länge sedan som han glömt för det här laget. Mm. Så att det är väl en Lewandowski-scoutning han gör där. Sen är han väl där som hedersgäst och får lite middag, så att de bygger relationer. Det är väl
så är det,
det går ut på.
Men den kan man ju se någonstans, ja, i kikarsiktet, att Real Madrid ställer in siktet på honom, för att Benzema känns ju inte som den långsiktiga lösning nu med det klammeri han har hamnat i. Och vem kan de hitta som är tillgänglig nia? Ingen egentligen, men Lewandowski är ju en sån som kanske går att köpa loss från ett Bayern som är lite sådär street smarta också, kan sälja i rätt läge, plocka fram någon ny nia som de identifierar. Och ja, den kan jag se ske i sommar.
Benzema till PSG efter det där. Mm.
För Lewandowski är väl världens bästa anfallare?
Ja, det var väl
nej, Luis Suarez tycker jag är världens bästa.
Det var, vem fan var det? Ja, det var någon gammal.
Om du snackar nia
som påstår. Ja, nia.
Ja. Om du snackar nia så ska jag säga Suarez. Jag ser ingen som gör det som han gör i båda riktningarna. Alltså en forward som gör så mycket mål, så mycket nytta för laget, och som dessutom springer så mycket defensivt som han gör. Nej, jag tror inte du får det av någon annan.
Då kanske de river upp BBC alltså. Vad blir det då istället? Ut med ett B.
BLC.
Det är ju för fan en macka.
Eller, det känns så. Ja,
det är ju lika bra det. Barcelona. Arda Turan kommer kunna spela efter januari. Är det enda vi kan, nya influensen vi kommer se i Barca?
Alex Vidal, va?
Vidal ska du ha in också.
Ja, Vidal, för fan. Nej, men de känns som, de måste ju garantera att ta in en anfallare. De har ju fortfarande inte ersatt Pedro. När Neymar är skadad nu så är det liksom, det ser riktigt skralt ut. Ska de långt i alla turneringar, och om de skulle få en till skada där så har de enorma problem. Så att de behöver en kompletterad anfallare. Det är ju där du pratar som Nolito, och du pratar som Jonathan Soriano. Och spelare som har förflutet framförallt i Barcas B-lag kanske, men ändå har varit och vänt i klubben. Som kan bli en ny Larsson.
De vill ju gärna ha katalaner där, så att Nolito är väl katalan från början, va?
Det kan han vara, jag är inte säker på att han är det faktiskt.
Jo, men han börjar ju spanjol, va?
Ja, jag tror det.
Jag tror det också. Men Soriano känns ju annars som en riktig Larsson-värvning. Alltså, ja, han har gjort svinmycket mål i mindre liga. Han kommer utan förväntningar för att han gjort det i mindre liga. Mm. Han har rutin, han kan klubben, han kan acceptera att sitta på bänken. Han borde ju liksom, känns som den riktiga nya Larsson.
Fel av mig. Han är född i Andalusien och så kom han till Barcelona som 22-åring. Han har inte varit i Espanyol.
Kolla Soriano då har han fan varit i Espanyol.
Ja, Soriano har varit i La Masia.
Ja, och i Espanyol tror jag han varit innan.
Espanyol, jag får stödja Espanyol.
Nej, Soriano är, tror jag, till och med en kille som skulle kunna platsa i en startelva i Barcelona. Alltså den målspruta han är, han gör ju mål på...
Han petar ju ingen i den ordinarie.
Nej, jag vill säga att han ska peta någon, men en skada på någon så hade de kunnat fortsätta spela Barca-fotboll med Soriano. Han
absolut.
Sin mål.
Ja, men en riktig Larsson liksom. Mm. Nej, jag tror också att han vore den perfekta lösningen. Frågan är om Salzburg släpper han i januari. De är väl skyldiga honom det, han har ändå varit där på 3 år.
Sjögren, står allting rätt till i Barcelona? Jag tänker på Luis Enrique. Det har ändå varit de här skriverierna om slitningar i truppen. Är det guld och gröna skogar i
Barcelona? Tycker det var intressant.
Jag tror inte att det är
jag
det.
Jag tycker det var intressant idag att Barcelona pumpade ut en 57 minuter lång intervju med Luis Enrique som de även bemödat sig att dubba till engelska. Där han liksom får sitta ohämmat tillsammans med 2 intervjuare och bara skänka rosor över klubben. Liksom. Mm. Och det är väldigt sällan man tar en timme av en tränare på det sättet. Och jag älskar också att de brandar som exklusiv intervju måste vara jävla svårt att få när man har anställt killen med talans lön. Fan, det är kämpigt alltså. Kämpigt. Jag har ingen annan här, vi får exklusivt. Fan vad häftigt. Ja, nej, men det tyder på att det kanske finns bränder att släcka, känner de då. Samtidigt om man tittar på laget så fungerar ju allt så väl oljat så att man blir orolig nästan. Alltså, de här 3 anfallarna, att de kommer överens så bra, att de, liksom, de står ju och kramas utanför planen också.
Där känns det inte som att det finns några problem.
Nej, men de kommer ju fira jul framför Leo Messis julgran, som för övrigt är den mest obskyra jävla skapelsen jag sett i hela mitt liv. Googla fram Leo Messis julgran på Instagram. Den är faktiskt...
Var det ingen bar på den eller vadå?
Du ser inte barren, den är så överklädd. Liksom. Det är så nyrik. Aura. Det är så mycket bling, okay. Så har de liksom bundit det med toapapper i slutet så att allt bling ska sitta kvar. Liksom.
Det är det nya.
Det är det nya.
Det är det nya, ja.
Det är ett litet instick. Det är ändå viktigt att tala om Leo Messis julgran i första Silly-podden, tycker jag. Men de har ju kommit överens på ett sätt som är fascinerande, att liksom även Messi till och med kliver ner ett steg i hierarkin. Han har fortfarande etta tveklöst, men han har liksom släppt lite av den här stjärnstatusen och liksom lyfter fram Neymar och Suarez hela tiden på ett nytt sätt, som jag upplever i alla fall. Så att det är ju djupt fascinerande. Och sen bakom så är det ju på mittfältet väldigt ödmjuka spelare i backlinjen. Och så många liksom Barca-hjärtan nu. Så de har ju fått ihop det där på ett extremt bra sätt. Så Luis Enrique känns ju nästan överflödig just nu snarare. Mm.
För om det skulle börja gå dåligt, då är det det här förhållandet med Messi som kanske inte är det bästa i världen.
Fan vad du söker det här nu alltså.
Men det har ju ändå... Alltså... Det fanns ju någon slags fnurra på tråden där januari där, och det var mycket snack där. Men sen när det blev så bra som det ändå blev till slut under våren där, Champions League-seger och allt. Mm. Det känns väl som att det lappades ihop det där förhållandet. Och sen i år har liksom Messi bara fortsatt att leverera och laget bara vinner och vinner. Jag har svårt att se att det ska finnas något där nu.
Men det är ju lätt att komma överens när det går bra. Så exakt. Är det ju verkligen.
Jag tror att det ligger någonting uppe.
Du hoppas på det, eller hur?
Största överraskningen i spansk fotboll.
Vill jag inte få läsa om ni på Mundo del Deportivo?
Nej, det kommer vi inte få göra. Inte i sport heller.
Möjligen när de hänvisar till att det har skrivits i Marca. Liksom.
Ja, och dementerar.
Ja, dementerar. Ta ner det.
Se till att köpa Asso Marca om ni vill läsa om splittringarna i Barcelona.
Exakt.
Spansk fotbolls största överraskning i år, vågar jag nästan säga, är Celta Vigo. Men utan en John Guidetti. Och så läste jag en superintressant intervju i lokaltidningen Faro de Vigo med vår John, där reportern i fråga öppnade för en utlåning, och det gillar man ju när reportern tar initiativ. Och Guidetti stängde inte dörren helt och hållet där. Kan det vara så att Guidetti är på väg ut på lån från Celta Vigo?
Nej, jag tror inte. Jag tror han kommer ha första året som en anpassningsperiod. Sen tror jag att någon av de andra kommer försvinna. Jag tror att de jobbar på att Nolito ska bort.
Du vill ju ha det så.
Ja, men det är känslan man får, tycker jag. Jo, men jag tycker inte köpa det.
Reporten tar initiativ här också.
Exakt.
Jag vill ha bort Nolito.
Exakt. Nej, men jag tycker inte köpa det är så självklara för att ryktet ska liksom komma upp för att han är så eftertraktad. Utan jag tycker snarare att det känns som han är på jakt efter någon annat. Och jag tycker att det kändes redan när Guidetti-värvningen kom som att det var Nolito som skulle ersättas och var på väg bort. Så att jag tror fortfarande att han kommer försvinna senast i sommar. Då tror jag John kommer få chansen att vara första anfallare i alla fall.
Alltså Berizzos högintensitetsfotboll kommer ju att dränera Celta Vigo, tror jag, på energi ju längre säsongen går. Och jag är övertygad om att de kommer behöva rotera i det här laget, även om de inte slåss på flera fronter och så vidare. Jag tror att det kommer komma chanser i vår. Helt säker på det för John om han stannar där. Så att jag tror och hoppas att han blir kvar och tar de chanserna han får i våren.
Han har ju byggt sin fotbollskällare också i garagen. Han kan inte dra redan. Det var ingen billig investering. Så att... Och nej. De skulle installera högtalaren också så han får publikljudet där inne i sin artificiella fotbollsplan. Just, och det gör man inte om man vill bli utlånad.
Just ja, och det är bra strandpromenader nere i Vigo också. Kan man bolla med grabbarna där också.
Exakt.
Vi tar en liten snack förbi Tyskland också.
Nere grabbar. I Vigo, det är väl uppe i Vigo?
Ja, uppe i Vigo. Uppe i vänstra hörnet, ja.
Mm. Precis.
Du ser, jag har faktiskt varit
vänstra hörnet.
Ja. Vi tar en liten snack förbi Tyskland som sagt. Ja, Wolfsburg måste vi snacka om, herregud. Slår ut United i Champions League.
Trots att de har Bentner på bänken, det är ju fan en bedrift alltså.
Det också.
Ja, tycker
jag
sagt.
Jag tänker främst på Draxler som verkligen blommat ut nu. Det var ju ett jättekap man gjorde ändå från Schalke där. Det var ju engelska tidningarna hade ju placerat honom bestämt i England. Men nu
var han ju inte billig heller, så att kap kanske är fel ord. Men det var väl en bra investering med facit i hand, det får man väl säga. Men det är ju spännande just med Volkswagen-krisen som ju är helt och fullständig
ägare.
Jag har varit ägare. I Wolfsburg event och... De äger hela klubben, 100%. Mm. Och de ska ju förlora en, 300 miljarder runda slängar. Mm. Så att det är ju, jag tycker framförallt, okej att Wolfsburg har råd att fortsätta driva fotbollsklubben, men jag undrar liksom vad lokalbefolkningen tänker om det börjar bli uppsägningar och så. Att du liksom, för det är en väldigt liten stad, det är liksom en väg bara som skiljer fabriken från arenan. Om de rullar in där i sina lyxbilar då och lyfter sin superlön och de köper spelare för 400 miljoner som Draxler, hur länge man accepterar det om du samtidigt har neddragningar på den här fabriken, dina släktingar börjar förlora jobbet, det börjar släckas lysen i stan, då undrar jag om det är liksom försvarbart att driva en fotbollsklubb med den ekonomiska rullningen. Det kan bli intressant att se.
Tyska ligan är ju som den brukar vara nu för tiden lite avhängd ändå. 5 poäng leder de med i alla fall.
Lite avhängd, ja.
Lite avhängd.
Men Dortmund ger ändå lite grann strid under touchen.
Det får man ändå säga. Alltså, det kändes när de bara, jag stod på i början där Bayern, det kändes som att det var avgjort i mars förra säsongen. Det kändes som att det var avgjort i november den här säsongen. Men Dortmund har ju fått ett rejält lyft, yeah. Med tanke på liksom, Aubameyang gör ju mål i varje match. Så det känns som att de kan hänga i ganska länge i det där racet. Jag tror inte att de tar det, men jag tror att de kan skugga i alla fall så att det lever en bit. Och det vore väl kul, det är inte kul för, och bra för Bundesliga om det år efter år bara är avgjort tidigt in på våren. Så att det får vi väl hoppas. Däremot när det gäller transfers och så känslan är ju att Bundesliga är inte så mycket action i januari. Alltså, man kan måla upp det för sig själv och så. Men sen när vi väl sitter där på deadline day så händer det inte ett smack i Tyskland. Och känslan är väl nu att det kommer vara samma sak nu.
Det finns en målskytt att hitta i alla fall, Stefan Kiesling. Mm. Han vill ju gå från Leverkusen och Chicharito.
Han är bänk bakom Chicharito, ja.
Sa i helgen att han måste se till sin framtid och försöka njuta av den sista åren i sin karriär.
Ja,
31
klart.
Nu. Så att han finns på marknaden. Mm. Det är upplagt för någon som behöver lite utfyllnad bakom Giroud kanske, eller lite andra luckor.
Han är inte tillräckligt bra tycker jag, Kiesling, för att liksom gå dit
till Arsenal.
Men alltså han är två bakom Chicharito. Ska Arsenal ta en spelare som är två bakom Chicharito?
Ska bli två bakom Giroud där?
Nej, jag ska inte ta han. Däremot så borde det finnas klubbar som är intresserade av honom, för han har ju bra track record.
Mm.
Vi måste också nämna Inter. Inför, eller...
Du lämnar Tyskland nu, bara sådär.
Ja, har du något mer att säga?
Nej, vi
måste nämna Inter. Lag som värvade är ganska
frisk. Jag vill
frisk.
Alltid in på Schalke annars.
Ja, men kör Schalke, vad hade du sagt?
Nej, men jag tycker en sån som Sané där, backen.
Mm.
Det är ju en sån spelare som det ryktas väldigt mycket om i somras. Borde inte det vara en väldigt intressant spelare för många storklubbar nu i januari? Borde gå och köpa loss om man bara lägger tillräckligt mycket pesetas.
Ja, när de till och med säljer Draxler inom ligan. Då...
Ja, alltså... Jag tror att det är nästa stora fynd från Schalke som blir... Eller fynd ska jag inte säga, det kommer kosta massor. Mm. Men alltså nästa stora spelare från Schalke.
Mm. De har haft ett par på sistone.
Ja, det får man säga.
Inte var ett lag som värvade friskt i somras. Det gjorde Milan också. Det var liksom... Där och då var det liksom så här, hur ska det här gå? Inter värva lite mer defensivt, lite mer så här stort och starkt i en Kondogbia till exempel. Men Milan var lite mer Lite mer trixigt, lite mer...
Det ska se lite sexigt ut med Milan Marmo.
Exakt, och...
sexiga 38-åringar.
Nästan halvvägs in i säsongen så har vi lite grann ett facit. Inter går som tåget i Serie A.
Nej, de har gjort det bra, men de fick ju Kondogbia som Milan ville ha också. Det kändes som det var lite matchen... Fick en vinnare redan där, för då fick de lite mer flyt. Spelarna såg att det kanske var på Inters sida av stan det hände och inte på Milans. Så Milan har ju snarare en Carlos Bacca som sitter och åker med Sevilla spelarbuss nu för tiden. Så att, där är det snack åt andra hållet istället. De har Balotelli som Prandelli säger har fel prioritering i livet. Han har aldrig prioriterat fotbollen tydligen.
Så. Och så får vi väl vara lite tacksamma mot Juventus också som släpper Vidal, Pirlo, hjälp mig, någon mer tongivande.
Tevez.
I somras utan att riktigt ersätta fullgott och så har de slagit upp Serie A-racet för första gången på många år.
Det säger ju någonting om hur välmående och bra Juventus har arbetat nu genom åren när de kan tappa den typen av spelare och ändå hämta sig från en så svag ligainledning. Nu, precis som du säger, så har man fått igång Dybala och det finns väl ingen egentligen nu som liksom kan inte tippa Juventus i Italien. Det känns som att nu kommer de ju med hela den här vinnarkulturen och allt det där. Nu har de med gång och tyvärr får man säga. Jag gillar ju inte när lag vinner år efter år. Jag hade ju gärna sett ett nytt lag som kliver upp där, men nu ser de farliga ut Juventus. Alltså.
Ingen sillipod utan att vi nämner...
Men det är väl ingen spelare där som de är ute efter, va? Juventus.
Vill ha in? Mm. Nej, nu sitter de väl lugnt. Det känns som de bygger rätt. Just med tanke på att de inte panikersatte de här tre somras heller. De har nog koll på vad de gör. Alltså det är ju känslan man får.
Och som sagt, ingen sillipod utan vi nämner Zlatan Ibrahimovic.
Du skulle säga Pogba, men han har ju redan nämnt.
Ja, det är exakt. Det är
och Benzema har vi också prickat av.
Engelsk press går igång allt mer på Zlatan nu för tiden. Det har varit ganska intensiva
veckor. Jag vet inte om jag gillar honom. Men det känns ändå som Zlatan har ju... Man såg redan den här filmen som ska komma nu i mellandagarna när den släpps. De här som gjorde Blådåra, filmen han i unga år. Satt här ju med Tony Flygare och så tycker vi om England Zlatan. Nej, det är shit. Mm. Så redan då hade han ju bestämt sig för att Premier League inte var hans grej. Jag tror inte han riskerar på ett sätt sitt anseende genom att göra ett chanshalvår i Premier League i någon krisande klubb nu. Det är inte Zlatan Ibrahimovic sätt att välja klubb, utan han kommer välja med omsorg och förmodligen gå till USA om han inte får något exceptionellt bra bud.
Redan till sommaren?
Ja, det tror jag. Jag tror inte PSG vill förlänga med honom. Alltså, för det skulle, jag tror dels att han skulle ha svårt att acceptera ett ettårskontrakt i PSG och jag tror absolut inte att de skulle ge honom två år med det han kommer, och det känns också som att det är dags att bygga om det där PSG-anfallet, kanske är Cavani den centrala positionen till slut om de inte dyker upp en Benzema-möjlighet eller så, eventuellt växla över hans pengar, hans lönekuvert på en Pogba eller få in en ny stjärna bygga för framtiden. Nu när David Luiz erkänner öppet att han håller på att tappa sitt hår också.
Just det.
Då är det dags att få in någon ny reklampelare, för utan håret, en skallig David Luiz är inget man bygger en kommersiell verksamhet på. Även fast Luiz faktiskt flaggar för att en bekant till honom i Brasilien har upptäckt en ny sorts cellforskning där man så tar saker från din höft och planterar in i ditt hår så att du kan behålla håret. Det ska David Luiz göra innan han blir skallig. Det är viktigt för PSG framtida ekonomi också.
Det är viktigt att vara långsiktig. Så är det. Men du utsluter alltså ett ettårskontrakt för Zlatan någonstans i Europa?
Ja, inte någonstans i Europa. Jag utsluter ett ettårskontrakt i PSG. Det tror jag inte han är intresserad av. Det känns väldigt märkligt. Han skulle eventuellt kunna göra ett år i Milan som avslutning. Skulle eventuellt kunna göra ett år i Napoli om han fick chansen, men det tror jag inte han får. Det mest troliga känns som han skriver på för ett Beckham United i MLS och kanske gör ett halvår i Milan i väntan på att den säsongen ska börja.
Det var Zlatan där. Nu går vi på lite läsarfrågor hörni. Vi har ju massor, vi betar av dem. Vi kör dem bara pang, pang, pang ska du säga. Eller låta. Och vi börjar.
Jävla aggressiv idag alltså.
Vi börjar jätteroligt från Norge. Erik Brekke skriver: vad bör Martin Ødegaard göra nå? Spelar kun i Real Madrid Castilla. Vad tycker du om min norska?
Ja, den är svag om jag ska vara ärlig.
Jag vet.
Det går inte att komma runt det.
Ja, det går. Han är ju dålig sits i Real Madrid just nu. Lite
det var
sådär...
dumt karriärval. Ja, herregud. Var det inte det? Det var ju det alla sa när han gick dit. Ja. Så vad ska han dit och göra? Gå till en mellanliga.
Ja.
Stötsa i Holland då.
Ja. Verkligen så. Nej, det kändes idiotiskt från början. Det är, alltså, jag vet inte hur mycket utväxling man får med att träna med stjärnorna. För det får han ju trots att göra. För den skriver in i sitt kontrakt.
Mm. Ja, så det men på det sättet så kommer han ju bort från Castilla. Alltså, han är ju inte en lagspelare i B-laget.
Nej, det är påstått att det är lite uppror mot honom där bland övriga spelare. För att de inte känner just att han är en del i laget. Mm. Att han kommer ner till matcherna och åker sin räkmacka. Och sen får han skjuts med Ronaldo till träningarna istället. Så att, det kan man ju förstå. Nej, men det han borde göra är ju... Jag är ju tveklöst emot utlåningar. Så jag tycker han ska byta klubb. Jag vet inte om det, ens om det är möjligt i det här läget. Om Real skulle släppa honom. Men det, han behöver ett långsiktigt alternativ där han spelar fotboll. Jag tyckte hellre att han skulle vara kvar i norska ligan än att gå till Real från början.
Mm. Har fyllt 17 idag? Eller vilken dag
som helst? December, ja, det stämmer. Mm.
Inte Holland eller någonting sånt här då?
Jo, men om man får, jag tycker inte han ska utlånad. Jag tror inte att det är rätt när du är 17 år och åker runt i Europa som någon fotbollsnomad. Jag tror att han behöver en trygghet, en lugnt ställe. Absolut, om man får en permanent övergång till Ajax, då skulle du ganska hoppa på det tåget direkt.
Låt Ajax eller Feyenoord köpa honom. Det hade varit det bästa, tror jag, va?
Ja, lite så. Eller ja, eventuellt, Bundesliga känns lite för hög nivå nu. Men ja, nej, åk till Holland eller ta en utlåning hem till din kära norska klubb igen och vara där ett tag.
Robin K. skriver: är Minolé världens sämsta målvakt och vem kan Liverpool ersätta honom med?
Världens sämsta? Ja, det var, då är man dålig.
Då är man rätt.
Jag har sett dåliga målvakter in i mina dagar om man räknar in allt man har sett. Ja, nej, det är klart att de ska ersätta honom om de får chansen att hitta en bra keeper. Det tycker jag. Det är för dumma poäng man slänger bort när han är ute och hänger tvätt. Så att, jag tycker inte han inger något förtroende så. Bra skottstoppare säger vissa, jo, men målvaktsspelare är ju inte att stoppa skott nu för tiden, utan det är ju så mycket mer. Och nej, jag tycker inte det är något att tveka på där. Det är bara att ge sig ut på målvaktsjakt.
Sirigo.
Jesper Nyberg: är Van der Fiel för bra, det var många efter, är Van der Fiel för bra för att värvas som backup eller komplement till Bellerin nu när Debuchy ser ut att lämna?
Det är knepig fråga. Van der Fiel har väl bara ett halvår kvar på kontraktet om jag inte har helt fel. Så att han är en billig lösning om inte annat. Sen vet du, han var riktigt bra ett halvår i PSG i alla fall. Sen har han väl dippat.
Men är Van der Fiel själv intresserad av att gå till en klubb där han blir backup? För han kommer ju bli uttalad backup till Bayern. För att han är ju första val där. Jag tror ju att Debuchy kommer lämna. Om han ska spela EM på hemmaplan så behöver han spela i vår. Så Arsenal kommer vara tvungen att gå på jakt efter en ny högerback då. Och vem det blir, det är ju svårt att säga. Men jag tror inte att det blir att man lyckas värma en Van der Fiel till det.
Är du på vad de kan, alltså hur det ser ut kontraktsmässigt med PSG, om de inte vill ha honom kvar sen, att han kanske kan få en bra sitt så förhandlingsmässigt. Då kanske det finns en möjlighet att hoppa på det. Men jag håller med, jag tror inte heller han är en backup-spelare. Det känns inte som han har det linnet riktigt.
Mattias Fotboll skriver: United behöver någon som kan göra mål, utropstecken. Kan de plocka in någon i januari, frågetecken. Finns det någon möjlighet?
Ja, det är klart att de kan plocka in någon. Det handlar bara om att betala tillräckligt. Och den klubben verkar ju vara beredd att betala i princip vad som helst för att lösa kriser. Så att jag tror att de kommer att koppla samman med en rad namn här i januari. Massor. Och så får vi se om de betalar tillräckligt för att få loss någon.
Det blir kul att se vem som talar Vetsi också. Det ser jag fram emot. Han är också bara ett halvår kvar. Vart han går nu eller vart han går i sommar. Han kanske inte är en United-värvning. Men han är ju i alla fall ett rutinerat namn som inte är lastgammal. Som är tveklösning på marknaden.
S. Arsenal skriver: är Real Madrid fortfarande intresserad av att värva De Gea med tanke på hans form denna säsong?
De Geas form har ju varit bra. Däremot så borde han väl ha tagit hörnan här i helgen från Stanislas där. Men han har ju varit bra i höst.
Det är ju ganska hopplöst att vara De Gea med de spelarna han spelar med. Ja, jag man ser det på honom. Han ser direkt olycklig ut.
Ja, det är möjligt. Han har ju gjort matchavgörande räddningar flera gånger i höst här. Så att jag skulle inte säga att hans form är något att tveka på. Däremot så var ju Keylor Navas otroligt bra i början av säsongen, och då tror jag att Real insåg att de hade ju faktiskt en väldigt bra målvakt redan.
Ja, men det känns inte som de behövde ju aldrig egentligen De Gea, utan de behövde ju en Galactico känns som, och det var ju där det fanns en möjlighet. Så att, och då får man se, om Benzema-problemen fortsätter, om Ronaldo ska ersättas, då finns det ju gott om plats att ta in Galacticos på andra positioner, och då kommer de ju förmodligen inte bemöda sig att byta målvakt också, det tror jag inte.
Här är en intressant fråga från Marcus Hertz: värdera sannolikheten i Engvall till Stoke-ryktet och bedöm hans chanser i Premier League.
alltså, sannolikheten, det är ju bevisligen någonting där. Han har blivit inbjuden att träna för att han inte kommit ivägen. Sen hoppas jag verkligen inte att han går dit. Alltså det är alldeles för tidigt att gå till Stoke. Det känns som en riktig Melker Hallberg, David Moberg, Karlsson övergång. Även fast Engvall är mer rutinerad, gjort det bra i U21-landslaget, absolut. Men herregud, stanna och spela fotboll. Gör inget dumdristigt nu.
Alltså jag tror att många underskattar Premier League-lagens alltså resurser och bänkspelare. Mm. Premier League är ett lag som Stoke har alltså en frontfyra i senaste matchen med, eller ja, matchen innan där när de slår City hemma har de alltså en frontfyra med Shaqiri, Arnautovic, Afellay och Bojan. Alltså på bänken då bakom, det är ju spelare som Crouch, Joselu, alltså Marco van Ginkel kan spela till. Mm. Alltså det är klassspelare som sitter på bänken i de här lagen i Premier League som sitter i mitten av tabellen. Så att nej.
Du får inte fyra chanser att slå dig in då. Du får inte fem chanser att slå dig in.
Du får 12 minuter.
Ja, du får 12 minuter. Mm.
Du måste vara väldigt bra om du ska slå dig in liksom ens på bänken i Premier League i de här lagen.
Ska man gå från
framförallt i offensiva positioner.
Ska du gå från allsvenskan till Premier League då måste du vara fullständigt överlägsen i allsvenskan i mitt tycke. Då måste du vara så mycket bättre än de andra spelarna. Engvall är inte på något sätt överlägsen i allsvenskan. Han är inte allsvenskans bästa anfallare, så att det är en bra bit från att han ska gå till Premier League.
Högberg skriver: vad behövs i transferväg för att Leicester ska kunna utmana med topp 4 placering hela vägen?
Ja, transferväg tycker jag då en mittback till, och inte för att Hutt eller West Morgan inte håller, utan för att om någon skulle gå sönder där, vilket man får räkna med att de kan göra. Men Leicester har varit förskonade från allvarliga skador på nyckelspelare nu i höst, och det tror jag inte de kommer vara i vår. Då behövs den till mittback där. Sen tycker jag att de har hyfsad täckning på andra positioner. Men
de kan inte
vara skadefria liksom.
Ja, de kan inte värva ett komplement till Jamie Wardy som kan gå in och liksom hålla skeppet flytande om han går sönder, utan det är bara hoppas att han är hel. Ja. De har inte möjlighet att göra det.
Nej, precis. Och det man i så fall då som Leicester skulle göra, det är ju att värva en like for like replacement. Mm. Alltså istället för Alua som erbjuder något helt annat typ av spel, att få in en forward som är en Jamie Wardy fast inte lika bra, men som man kan spela samma typ av spel med, bollar in bakom backlinjen och så vidare. En snabb vässla i anfallet helt enkelt, men jag vet inte riktigt var de skulle hitta det.
Fulla vetsig, banta lönen med sådär 90%.
Ja, precis. Det ska nog till för att Leicester ska kunna bära den.
Alexander Ådjärs frågar: vilka hugger Bentner?
Han sitter ju så jävla bra på den här bänken, så att, nej, men hans lönanspråk, han har ett bra kontrakt där. Han är uppenbarligen ganska intresserad av sina pengar, så
men han bråkar lite grann.
Ja, det gör han. När vi var där så satt han ju, eller stod han och pratade med tränaren i, om det var 9 minuter innan träningen. Det har jag aldrig sett en spelare göra ens på liksom allsvensk nivå, så att det var chockerande bilder. Så han bråkar, men jag tror inte att han får ett lika bra kontrakt någonstans, och då tror jag inte att han går till FC Köpenhamn nu liksom.
Aron Freyd, apropå det vi pratade om tidigare, vart vill ni placera Crouch då han inte verkar ta plats i det nya sexiga Stoke?
Nah, men jag kan tänka mig en klubb som Bournemouth till exempel.
Åh helvete vad osexigt det blev nu, kände jag ju.
Nej, men alltså, jag tror att de skulle spela med två anfallare, passa strike, liksom Crouch rätt så bra, liksom få nicka ner på någon. Jag tror att man skulle kunna ge någon dimension till dem.
Martin Örmgård frågar: vad kan Malmö göra med sitt kapital? Vilka spelare är taket av vad de kan värva?
Så det är intressant när de inte har nya CL-pengar. Så de värvade nu var ju att pumpa in bonusar för att få spelarna in. Nu sitter ju killarna här på rätt svaga kontrakt, men de fick mycket bonus. Så det blir väldigt intressant att se om de kan behålla de här gamla Ole Gunnar Solskjær-norrmännen när de inte spelar CL till att börja med. Sen handlar det om, tycker jag, att de ska fortsätta göra ett innehåll med affärer, att de ska ta allsvenska spelare som med stor utvecklingspotential och försöka liksom få utveckling på dem istället för att leta efter afrikaner eller chansa med sydamerikaner. Utan jag skulle gärna se att de hittar ett långsiktigt projekt där de har betalat av sin arena, har ett jämnt flöde pengar in och lägger det på att utveckla svenska talanger. Det tror jag hade varit den mest stabila vägen. Och kanske inte kommer spela CL inom 5 år igen, men de kanske har möjlighet att bygga upp någonting som gör att de kan spela CL flera år på raken igen någon gång i framtiden.
Det skulle ju också betyda att pengarna stannar inom svensk fotboll, vilket skulle vara välkommet. För ja. Att Svensk fotboll behöver ju de här Champions League-miljonerna, om man säger så. Det är jättebra att Malmö har fått dem, tycker jag, men det vore extra välkommet
om de gick ner till Karlberg och andra föreningar lite längre.
Precis, exakt. Alla klubbar vill jag slå ett slag för. Alla klubbar har
ju... Du slår många slag idag.
Ja, men alltså, allra hårdaste slaget, för att alla klubbar i Sverige har ju faktiskt goda möjligheter nu att tjäna sig en hacka, för att om man titta på vad de kom fram till på representantskapsmötet här i november, så har de ju ändrat utbildningsersättningen. Så att den är faktiskt högre nu för klubbar som fostrar spelare. Även åren, ja, de har sänkt summan från åldern 18 till 21 och höjt den från åldern 12 till 15. Vilket innebär att de här riktigt, riktigt små klubbarna, det vill säga breddklubbarna ute i landet, mm, se till att fostra spelare som hamnar i Allsvenskan, så kommer ni göra er en hacka på utbildningsersättning. Mm.
Niklas Nerby får ställa sista frågan. Arsenal jagar Kokorin. Är det verkligen rätt spelare för dem?
Ja, Kokorin är ju också utgående kontrakt, och om man ska tro uppgifterna från där bortifrån öst, så har de inte råd att ge honom något nytt avtal i hans nivå. Han var ju snack om redan i somras att han skulle gå, och de lär försöka sälja honom nu för att få in lite cash, för det går knapert där i Dynamo. Så möjligheten finns nog. Sen Arsenal handlar ju fortfarande om att få in en bättre anfallare än Giroud, och jag vet inte om Kokorin är en bättre anfallare än Giroud. Det lilla jag har sett av Kokorin, jag såg han när Ryssland mötte Sverige, det är den enda gången man sett honom live, så att säga. Och han är ju bra, men jag vet inte om han lyfter Arsenal och gör att de vinner Premier League. Det är svårt att se.
Hur många ryssar är det som funkar i Premier League?
Andrej Arshavin, det är tveklöst. Fan, vilken hjälte.
Ja, men första halvåret, visst. Men sen har det funnits någon ryss som har funkat i England? Ja, knappt någon.
Och sen spelar, alltså, de tjänar ju så pass bra tidigare i alla fall i Ryssland, så att det har liksom inte funnits någon motivation heller på det sättet. Nu ska Kokorin tveklas någonstans. Det verkar ju som han satsar på de större europeiska ligorna, och kanske inte, även fast Zenit också är där och rycker i honom. Återstår att se, annars kommer han nog skriva på för Zenit, känns det som. Och göra sig en hacka som de mindre svenska klubbarna kan drömma om numera.
Jaha då, mina herrar, då har det blivit dags att avrunda. Det här var väl hur kul som helst, va?
Fantastiskt roligt. Det här kan vi göra i minst en och en halv månad.
Ja, det kan vi göra i 7 avsnitt till, tycker jag. Ni ska ha ett stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Tack för idag.